Vi är alla välkomna till avsnitt 444, Jonas.
Vilket magiskt nummer som den här, eller vilket härligt numer, vilken härlig numerisk jämnhet.
Eller hur?
Ja, det är nästan en form av jubileum kanske.
Ja, så gott som något jubileum.
Inte så coolt som 666, men...
Nej, men dit har vi en bit kvar då.
Ja, det har vi.
Vi kanske kommer dit, vi får se. 444 börjar vi med i alla fall. Och jag tror det är ett ganska positivt nummer jag ska läsa på. Så det blir nog ett positivt avsnitt. Vi ska prata om den köttätande människan.
Ja, det ska vi göra. Den köttätande människan är ju ett av... det är ju ett genomgående tema på mina föreläsningar. Och vi är ju i Kalmar.
Ja.
Och igår höll jag en föreläsning i min föreläsningsturné Nakna hälsan. Och det är väldigt intressant och det är väldigt givande och tillfredsställande att få prata om just den här köttätande människan och sprida lite ljus om en av de, tycker jag, största myterna som finns när det gäller mänsklig mat. Det här att, ja men, ja, vi är nog gjorda för att äta en del kött, men vi är också gjorda för att äta väldigt mycket annat.
Ja.
Och det finns en hel del saker att prata om, och det handlar ju inte om att man inte kan eller ska också äta andra saker, men det handlar om att ge någonstans en inte en förskönad bild av verkligheten, eller att ändå ge en verklighetsbaserad pragmatisk syn och inte förvanska sanningen. Mm. Och utifrån det sen kunna diskutera andra aspekter av det hela och så vidare och så vidare. Men jag tror att det råder väldigt mycket okunskap runt det, eller missförstånd, eller jag tror att väldigt många helt bara förbehållslöst accepterar olika typer av uttalanden eller påståenden utan att egentligen reflektera över innebörden i dem.
Just det.
Och det visar väl på hur väldigt mycket märkligheter det finns liksom i våran tid, i vårt förhållande till naturen exempelvis. Mm. Eller till det djuriska inslaget i människors liv, eller det djuriska inslaget i naturen.
Ja.
Men jag tycker vi återkommer väl till det.
Det gör vi.
Om ett tag.
Ja.
Vi har lite annat som vi skulle avhandla, som vi har laddat upp med i olika typer av... som vi har samlat på oss. Saker som vi känner att vi behöver prata om.
Ventilera. Det ska vi också göra. Men innan det ska vi väl bara snabbt påminna om våra sponsorer som vi har med oss.
Mm.
Och det är ju precis som förra veckan... Dance, och den som man hittar på dancenutrition.se.
Mm, det är djurbaserad näring av absolut toppklass. Det är fel att kalla Dance Nutritions produkter för kosttillskott. Det är inte det, utan det är snarare så att det är riktig mat som sedan har frystorkats och pulveriserats och kapslats in då för att skapa olika alternativ till att äta njure, att äta kjurtestiklar, att äta lever, att äta hjärta eller en mix av olika inre organ. Eller att kunna göra en smoothie på ett proteinpulver som egentligen bara är biffprotein faktiskt i det stora hela. Och där har vi liksom hela den här härliga produktlinjen av hos Dance av djurbaserade livsmedel. Som då görs tillgängliga på ett väldigt tacksamt sätt för konsumenten. Jag vet att jag fick en fråga idag på Instagram. Varför jag skulle vilja äta någonting sånt överhuvudtaget om inte jag fick i mig tillräckligt då från min köttbaserade kosthållning. Och det är ju en relevant fråga. Men ibland är det ju smidigt att... Ibland är det ju liksom inte... Kött i all ära, men det passar ju inte så bra som ingrediens i en smoothie. Tyvärr. Och en smoothie är ju en väldigt smidig måltid att ta med sig, eller att förbereda och kunna sådär använda olika sammanhang. Så att kött är ju fantastiskt, men det är inte alltid praktiskt helt enkelt. Och då finns det ju bättre, finns det ju proteinpulver som är riktigt dåliga, men så finns det de då som är fantastiskt bra som Dance. Den enda som jag vet faktiskt har använt riktigt kött eller liknande då i en smoothie, det är ju min bror som gjorde någon form av smoothie på rå mjölk, honung och lever. Det blev ju någon rosa skummande milkshake av det. Men jag tror inte han tyckte det var så gott. Jag tror han kvalldes lite grann faktiskt av det.
Jag misstänker det, va?
Ja.
Men dancenutrition.se i alla fall, det är ju produkter för den köttätande människan.
Ja, eller kanske produkter för den som skulle behöva äta mera kött men som inte alltid har möjlighet att göra det. Eller som har, ja, av olika skäl kanske inte äter så många inre organ som man vet eller tycker att man borde göra. Där är ju också jag. Jag menar, jag äter ju lever, men jag äter ju väldigt sällan njure. Jag äter ju väldigt sällan hjärta. Jag äter ännu mer sällan testiklar.
Mm-hmm.
Så att jag är ju också väldigt selektiv och äter mer det som ja, görs. Liksom tillhandahålls mig och som finns enkelt tillgängligt och som jag är bekväm med. Så. Men jag förstår ju absolut poängen med att också äta allt det där andra. Och då är det ju smidigt att jag kan göra det i en kapselform. Och att jag också kan smyga ner det i mina barns kosthållning här och där.
Just det.
Faktiskt då.
Apropå dina barn. Mm? Du ska ju ta med dem till en av Apollos anläggningar. Ja. Apollo är vår andra partner till det här avsnittet.
Mm. Apollo och Apollo Sports, den här magiska resebyrån som tillhandahåller så exceptionellt fina träningsresor och som har så enastående fina anläggningar och som är så tydligt inriktad då på idrott, motion, hälsa i det konceptet då Apollo Sports. För övrigt är ju Apollo bara en väldigt bra och liksom gedigen resebyrå med väldigt gott rykte. Men Apollo Sports har ju tagit täten i Sverige och så vitt jag vet i hela norra Europa när det gäller just de här träningsresorna som är inriktade på att erbjuda egentligen hela spektrumet från den absoluta nybörjaren till barnfamiljen till den olympiska guldmedaljören. Riktigt bra träningsresor, helhetspaketeringar med superbra boende, mat, träningsanläggningar som är toppen. Ett koncept som man kan räkna med i förväg finns då. Kartor på massa rutter, en massa pass på plats, någon coach som ansvarar för liksom att som ansvarar för hela sportkonceptet, gym, simbassäng, cykeluthyrning eller cykelutlåning och så vidare då. Oftast i, eller alltid då, väldigt episka omgivningar, vackert, fint och så där då. Så att ja, jag ser fram emot att åka till Playtas med min familj. Det blir en blandning av familjesemester och träning.
Fantastiskt.
Och jag ser fram emot att åka till Sivota i maj här om ungefär en månad och köra en simresa.
Just det, öppet vatten.
Ja, i den här underbara grekiska arkipelagen.
Underbart. Mm. Vi ska också påminna om hur man stöttar den här poddprodukten om man nu skulle vilja göra det. Mm. Och det gör man ju genom Swish. Mm. Och då swishar man till nummer
0706 91 81 67.
Härligt.
Ja, om man vill supporta våran podd och våran produkt och underlätta vårt jobb så är det genom Swish-donationer. Vi jobbade ju ett tag med
Patreon,
men vi fann att det var tämligen, det var väldigt osmidigt att jobba på det sättet då. Och vi har väl idéer på någon annan lösning längre fram, men Swish är ändå en väldigt tacksam modell för engångsdonationer om man så vill göra.
Precis.
Och vi kan ju säga också, eller jag skulle säga det, att de medlen som vi får in, exempelvis från Swish eller genom partners och sånt, använder vi ju nu för att åka, exempelvis att kunna åka och göra intervjuer med oerhört intressanta gäster.
Mm.
Och jag vet inte om vi ska outa kanske vad vi har i pipen för maj månad.
Någonting kan du väl tisa med. Du behöver ju inte avslöja allt.
Då säger vi väl så här att den första intressanta gästen som vi ska intervjua är våran svenska landsbygdsminister Peter Kullgren.
Just det.
Mm.
Det blir ju spännande.
Vi har fått audiens på regeringskansliet.
Vad ska vi
i början av maj?
Vad ska vi fråga honom om? Hans träningsritual.
Nej, det är inte om vi ska prata
om
med honom.
Är sugen på att köra en triathlon kanske?
Nej, det ska vi inte heller fråga honom om. Men vi ska prata om kött.
Ja.
Och vi ska prata om svensk livsmedelsförsörjning och svensk livsmedelsproduktion. Och vi ska prata om svensk, så att säga, den här självförsörjningsprincipen eller svensk självförsörjning. Och svensk oberoende och svenska lantbrukares framtid och ja, alla de delarna, köttskatt, allt det som ligger inom det här området naturligtvis och hans ansvarsområde då som landsbygdsminister och som han också har, han har ju definitivt varit en av de ministrar som har varit mest i ropet, vill jag nog påstå, eller ja, det är svårt att värdera sådana saker, men han har ju absolut inte fört en anonym tillvaro.
Nej.
Thus far, utan har ju definitivt gjort någon typ av avtryck hittills. Så,
mm.
Så att, vi kommer träffa landsbygdsminister Peter Kullgren, intervjua honom, det ser vi verkligen fram emot.
Mm.
Och vi har också andra intervjuer.
Han är inte den enda vi kommer träffa imorgon.
Nej, det är han inte, utan vi har också andra intervjuer. Så att det är typiskt sånt som vi vill kunna skala upp podden till och för att göra då. Mm. Och bredda hela intressesfären för vår publik då.
Just det. Oh! Härligt.
Mm. Träningsrapport.
Träningsrapport, Jonas.
Jag vet att du sitter som på nålar för att ändå få liksom så här, liksom så här uppåt och framåt.
Ja, ja kanske. Ja. Nu kan inte jag titta på min Garmin i min Garmin-app här för att jag filmar med alla mina olika telefoner. Mm. Men jag har ju totalt i alla fall en... ja, det är nog en 5000 meter simning kanske senaste veckan.
Mm.
Och bara de senaste 12 timmarna här har jag 16 km löpning.
Ja, det är väldigt bra.
Ja, och sen är det, nu kommer jag faktiskt inte ihåg hur många fler löppass det var. Men det är ju någon mil till där i alla fall på det. Och sen, jag vet inte, ska vi räkna styrketräning när vi pratar träningsrapport? Jag tänker ju bara, det enda som mina tankar fokuseras kring är ju ö till ö. Ja, då tänker jag ju bara löpning och simning. Ja, tänker ut att styrketräning ingår inte riktigt där, tänker jag. Jag vet inte om man ser det bakom mig här, men det hänger hantlar här på hotellrummet. Vi sitter ju i Kalmar. Jag har faktiskt kört lite med dem också när du inte var här.
Jag får nog ändå säga att för två gamla gubbar som oss så räknas styrketräning definitivt in.
I ö-till-ö-träning.
Ja, verkligen. Ja. Och all träning räknas verkligen in. All träning som är riktig träning.
Ja.
Leka med barnen och sånt räknas ju inte in. Och promenader räknas ju inte in då. Men all riktig träning räknas tveklöst in i ÖTÖ. Förberedelserna dit.
Ja. Ja. När jag cyklar med Uno på min mountainbike hemma upp och ner för våran backe. Jag är så trött så jag knappt får luft. Är det lek eller träning?
Ja, det ligger lite i gränslandet faktiskt.
Ja.
Risken är ju när man börjar räkna det som träning att man slutar ta hänsyn till barnen och bara, om jag kör en gång till, pappa ska jag 10.
Ja, det är sant. Det är
apropå sant. Det med mountainbike, min son, eller Rufus, han var ju på cykelskola i måndags då.
Ja.
Tog jag båda killarna. Det var vansinnigt kallt. Det var så här, jag tänkte så här, jag måste preppa. Jag tar på mitt underställ och min täckjacka. Tog på min Tenson-täckjacka. Shorts hade jag då visserligen. Då. Det var så vidrigt kallt, va? Så här, det tog 3 minuter innan jag höll på att frysa. Jag hade ju tjocka handskar också.
Ja.
Det tog mig 3 minuter innan jag höll på att frysa ihjäl. Det var
vårkänslor.
Det var obarmhärtigt. Det är mycket kallare än motsvarande temperatur på vintern. Mm. Det var bara hemskt. Men då följde det sig så väl att Tudor absolut inte ville vara med.
Nej.
Han bara, pappa åka hem. Inte gruppen! Kom nu Tudor, det är hajer. Inte gruppen! Vad vill du göra? Jag vill åka hem. Vill du sitta i bilen lite? Ja, men det gör vi då, tycker jag. Så då satt vi i bilen lite och så gjorde vi lite andra saker. Då. Han ville verkligen cykla. Han cyklade runt lite grann för vi kom väldigt tidigt då. Men han blev klar väldigt snabbt då.
Ja.
Men sen när jag hämtade Rufus på slutet då vid 7. Så han sa, pappa, jag cyklar så hårt. Så att mitt hjärta slog så hårt att det gjorde ont i bröstet. Ja. Det är bra, så jag. Det är bra. Det är som man blir stark och vältrande. Men han var lite så här chockad. Ja. Pappa, hjärtat slog så hårt att det gjorde ont i bröstet.
Ja.
Eller något motsvarande då. Ja. Lite lätt traumatiserad faktiskt.
Ja.
Så att, ja, nej, men,
har han inte upplevt det än när han har sprintat runt på löparbanan där på Ryahallen?
Jo, absolut. Absolut. Men då brukar han bli lite offerkofta. Pappa, jag tror inte du förstår hur ont det gjorde. Pappa. Känns som hjärtat skulle hoppa ut. Och jag försöker bara, det är bra. Typ som att det är livet, det är bra. Bejaka det. Så kommer ditt liv att vara nu.
Ja, underbart. Ja, men vad har du där?
Fortsätt så ska du se att de 45, du kan bli precis som pappa om 45 år, lite gammal och lite trött. Nej då.
Men har du tränat något då, eller har du bara lekt med barn?
Nej, men jag har haft en otroligt bra start på den här veckan, får jag säga. Jag har tränat under de 3 första dagarna hade jag 9 träningspass. Ja. Så ganska korta pass. Jag har valt att kalla det för hälsoträningsdagar faktiskt i min training picks då. Och sen så sprang vi nu på morgonen då. Men har krigat lite grann med någon form av långvarig semi-infektion då. Det har cirkulerat runt hemma. Så att jag har haft hela tiden då några bra dagar. några sämre dagar. Och sen hyfsat tuff arbetsplats. Då hade ju simcamp föregående helg och sådär också. Då. Men den här veckan har börjat fantastiskt bra. Det är torsdag. Så att 9 härliga pass. Med ganska korta emellanåt då. Men ändå en väldigt bra spridning och en väldigt hög aktivitetsnivå och väldigt konstruktiv träning. Och det som jag är då också glad över att, är att min löpning börjar någonstans som fågel Fenix. Någonstans resa sig ur askan.
Ja.
Från en extremt dålig nivå. Det ska jag ju också säga. Från en extremt dålig nivå.
Alltså
från...
Vad var det du sa till mig när vi sprang in här? En otroligt bräcklig, positiv trend.
Ja, precis. Den är så bräcklig att man inte vågar liksom... Man vågar inte egentligen prata om den och jinxa den då. Men det är egentligen alla. Det är egentligen allting som genomförs är positivt och på väg upp. Eftersom det under lång tid inte var någon löpning alls då. Efter min fallolycka här förra hösten som verkligen justerade någonting i min höft som har varit svårt att diagnostisera vad det är, men det har bara gjort väldigt ont precis i löpsteget, men inte någon annanstans och inte vid någon annan aktivitet. Det har varit väldigt märkligt. Jag har ju alltså kunnat ha så otroligt ont djupt in i skinkan att jag inte kunnat liksom sätta ner. Jag har typ haltat när jag sprungit åt slut. Jag har fått verkligen stanna. Mm. Och sen har jag kunnat vara på gymmet 10 minuter senare och köra så här sittande benpress i 200 kilo och inte känt någonting. Så att det är verkligen specifikt i löpsteget. Jag har inte riktigt hittat, inte alls faktiskt hittat var det kan vara. Väldigt, väldigt svårt. Men nu är det lite bättre. Och nu är det lite försiktigt på uppgång. Så att som en fågel Fenix.
Precis.
Ser vi rising from the ashes. Mm-hmm. Och idag, i morse sprang vi ju.
Ja.
Då var vi ute här och gjorde Kalmar lite grann. Som en sightseeing.
Otroligt vackert här, ja. I Kalmar.
Oerhört
jag sprang fint, samma runda i skymningen igår faktiskt. Mm. Nästan. Mm. Jättefint med slottet och alla de här. Dels alla de här gamla fina stenhusen inne i centrum. Men också de här låga träbebyggelsen.
Mm.
Som är helt borta i våran hemstad.
Ja, mer eller mindre i alla fall.
Ja.
Ja, vi har väl så här, vad har vi? Flamenska huset eller något sånt här, busstorget någonting.
Just
Hemgården.
Det.
Ja. Ja. Ja, nej, vi har ju tyvärr haft klåfingriga stadsarkitekter tror jag som på 60-talet förroade stadskärnan. Men Kalmar är en otroligt fin stad, det håller jag verkligen med om. Jag älskar att komma hit. Kalmar har en imponerande stadskärna.
Mm.
Man får väl säga så att alla städer som har ett slott har ju någonting extra.
Ja.
Det är ju ganska svårslaget.
Verkligen.
Och som dessutom då ligger vid havet. Och som dessutom har väldigt mycket av den gamla... den gamla stadsbilden finns kvar. Ja, nej, men det är många fina torg. Vackra kyrkor, ett vattentorn. Ja, nej, Kalmar är en enastående fin stad faktiskt. Det var alltid med stor glädje som jag kommer hit. Och den rundan nu som vi sprang på vägen ut där mot Stensö och så vidare är ju en numera traditionell runda. Eller åt det hållet som vi brukar springa. Tyvärr springer man ju inte dit på Ironman längre. Man gjorde det, tror jag, något år.
Okay.
Men löpningen går ju alltid åt andra hållet.
Ja.
Det hållet vi kom in igår med bilen mot Ölandsbrons fäste och så vidare då. Så att man får inte de här vackra, härliga vyerna i sammanhanget då. Men det är ju så coolt med, alltså jag tycker ju slott är ju fantastiskt. Slott, alltså, och så här, det är ju
hissnande. Och hela miljön tanken runt slottet också. Så.
Ja.
Vi var ju i Linköping för ett tag sedan på en herrgård. Men den låg ju mitt i ett studentbostadsområde.
Ja.
Så liksom, det har legat en herrgård fint på landet. Och sen har det vuxit upp ett sånt här med ganska tråkig arkitektur runt omkring. Tätt inpå liksom.
Ja.
Det var ju raka motsatsen till hur det är vid Kalmar slott. Där den här gamla bebyggelsen finns kvar runt. Och...
Jag googlar ju Kalmar slott. Alltså, så här, jag får ju ändå skämmas att jag aldrig varit inne i det och tittat på det. Så här. Men det måste jag verkligen göra nästa gång jag kommer hit till sommaren. Men det verkar som att man började bygga Kalmar slott på 1100-talet redan.
Ja.
Och sen har man ju då naturligtvis gjort olika typer av påbyggnader och så här tiden då. Och det är så här, och jag fascinerar mig väldigt mycket. Igår simmade jag 2400 meter. Och
hur har det gått med den här simstreken egentligen?
Jag har ju börjat om ganska många gånger där. Men det har också varit för det blir en lagom längd på många simpass tidsmässigt.
Mm.
Mellan 2 och 2,5. Men nu är jag uppe på 2,4 igen.
Ja.
Och imorgon blir det 2,6.
Ja.
För idag är det simvilodag. Men för att få liksom, för att ta koll på vart jag är, så brukar jag ju roa mig med då under korta simpass att reflektera över så här, ja, år 50, år 100, år 150, år 200, ja, 1050 meter, nu är det snart slaget vid Hastings, här är vi Digerdöden, här är vi Gustav Vasa, ja men så här 1500, ja men lite löjligt men ändå. Och någonstans här runt 1000, där är det liksom lite mörkt, alltså, och klart ju tidigare desto mörkare, det är ju väldigt svårt att greppa lite grann 500-talet och så vidare.
Ja.
Man kan ju bara fantisera om hur det var och så vidare. Det var ju liksom inte så mycket espresso och vab antagligen. Nej, men i alla fall, och då så tänkte jag så här, när var vikingatiden egentligen? Jag började fundera på det igår så här, när var egentligen vikingatiden? Så tänkte jag så här, det var väl 1000, det var väl runt år 1000 och så där. Och så tänkte jag, men det var en ganska kort period liksom, det var så här snabbt övergående, man gick liksom in vidare och man kunde ju liksom smida och allt sånt där, alltså man hade ju otroligt, man hade ju ändå förhållandevis, det känns som att man var bättre på vissa saker under vikingatiden och sen blev man sämre på det, exempelvis man hade ju liksom inga stora slagskepp som välte i Stockholms ström och friste som man gjorde på 1600-talet. Nej. Det hade ju aldrig hänt ett vikingaskepp. Kanske inte det var kompatibelt på samma sätt i samma sammanhang. Kanske inte en rättvis jämförelse. Menar, ingen skugga faller över skeppsbyggarna på 1600-talet. Men ändå. Men det är så här. Så jag var tvungen ändå att googla lite grann på vikingatiden då. Och då brukar man definiera vikingatiden i Sverige som mellan 800 och 1050.
Ja.
Och det betyder ju så här att i princip, det var ju nästan vikingarna som byggde Kalmar slott. Alltså det var ju precis som att man så här, de som byggde Kalmar slott bara, ja men du vet min farfar, han var ju viking. Han var ju viking. Man hade horn med hjälm och du
drack
vet,
mjöd.
Drack mjöd, och, ja precis.
Ja, typ så på asagudarna.
Ja, plundra och våldta och lite så här. Ja, men så här, det är lite så här, det gick ju, det var ju verkligen tight här. Det var verkligen tight övergång.
Tror du att de pratade om att det måste bli mer jämställdhet nu efter vikingatiden? De var inte så jämställda vikingarna, nu ska vi bli lite mer jämställda här.
Nej, det tror jag
de
faktiskt inte.
De kände att de var lite så här framåtlutade.
Nej, det tror jag inte alls man tänkte.
Nej,
jag tror att man hade en väldigt...
Vad var skillnaden då från vikingatiden? Var det att man bytte religion då?
Ja, dels var det ju det också. Då började jag tänka också på igår när jag simmade, tänkte jag på Anskar. Tänkte jag så här, när, och det var ju så här, när kom när förkristnades...
Vem är Anskar? Vart kom han ifrån?
Anskar är ju, eller på att säga, profeten. Nej, men Anskar är ju missionären som kom till Sverige. Ja. Han är ju den som...
Vart kom han från?
Han är född i Frankrike faktiskt. Jag googlade också det här för att få koll på läget då. Han föddes 801 och dog 865 eller någonting.
Ja, okay.
Och det märkliga är ju att han inte bara blev ihjälslagen i Sverige.
Nej.
Och jag funderar på hur hela den här grejen gick till. Alltså han var ju här och det var ju... Och det var också lite märkligt för det är ju precis i starten på vikingatiden då.
Ja.
Någonstans här. Man brukar ju säga då, men det står ju så här 800-1050. Så någonstans, det kanske var så att det var förkristnandet av Sverige. Han kom till Sverige precis när vikingatiden då, ja, officiellt, i alla fall enligt Wikipedia eller enligt vad man anser. Det är ju naturligtvis en flytande övergång.
Det är inga täta skott, nej, mellan de olika tiderna.
Ja, nyårsdagen 800.
nu
byter vi. Nu är det vikingatiden istället. På med hornen. Nej, men någonstans så här. Han kom ju då uppenbarligen väldigt tidigt i vikingatiden och sen var väl det kanske ett successivt förkristnande av landet som så att säga så här, till slut då motade ut då den här gamla asatron och därmed kanske hela vikingakonceptet.
Hur gick det till då? Hotade man folk att de skulle bli kristna eller kom man med övertygande bevis om att kristendomen
var bättre? Men vad skulle han hota? Ja, men det tycker jag är märkligt. Ja. Vad skulle han hotat med? Det var ju inte så att han hade... Det var inte så att han hade Vatikanens trupper med sig på något sätt. Han kom ju in hit själv. Det är otroligt.
Jo, var han ensam?
Ja, men typ. Ja. Tror jag nog. Men det var inte så att han marscherade in här och invaderade landet. Han var ju en missionär. Han kom ju med Guds budskap liksom.
Ja. Han var ju bra på att övertyga då, helt enkelt.
Men det måste ha varit en jävligt hard sell. Alltså jag fattar inte hur... Han hade ju säkert kunnat sälja tid till en klocka. För jag fattar inte hur han övertygade. För jag menar, de hade ju en cool religion här. Jag menar, vad var det så här? Ja, men jag kommer med
tror att man upplevde det så under vilket tid?
Nej, vilken cool religion. Vad var hans argument? Jag kommer med den här coola religionen.
Ja.
Det är mycket straff. Gud ska piska skiten ur er. Hänga på korset och lida. Jättehärligt.
Mm.
Allting är en synd också. Det är en synd. Och i slutet så ska ni ge jättemycket pengar och skatt till påven också. Det låter väl som en bra idé?
Ja.
De hade ju sin coola religion.
Men du får ju folk att köra triathlon till exempel. Hur du övertygade dem till det?
Nå, men det är ju också bara ett straff. Nej, men det är ju inte en religion.
Kan det vara.
Men ändå med helt andra premisser än kristendomen. Men just detta, så här. Ja, men vänta lite nu. Vi har ju Mjölner. Vi har ju den här grisen Särimner. som vi slaktar och äter upp och sen kommer tillbaka. Vi har ju liksom vi har ju en mycket coolare liksom Marvel Comics baserad religion här.
Antagligen bara, tänkte man så, ja.
Men man kan ju kanske inte ha gjort det. Alltså så här, det är ju sjukt svårt att liksom tänka sig hur han fick dem att övertyga. Ja, men Jesus dog på korset för era synder. De bara, what? Varför det? Vi älskar ju våra synder. Eller så här, ja Gud, vi har 10 Guds budord här. Det är mycket straff och mycket man inte får göra. Och sen hamnar man i helvetet.
Men hur bra var han egentligen då? Om han dog redan 865 och vikingatiden fortsatte i flera hundra år till.
Ja, men jag tror att det
korrumperade. Så jävla bra kan han inte
ha. Jag tror det korrumperade väldigt mycket av det som kunde ha blivit tusentalet år av vikingatid.
Ja.
Ja, liksom. Jag tror han tog den framtiden ifrån oss. Och istället har vi fått påsk.
Ja, och chokladägg.
Ja, men vi har fått påsk och Kristi himmelfärd och julafton har vi fått istället då.
Ja,
men jag bara så här, man bara funderar på så här.
Hade vi firat egentligen i en parallell verklighet då?
Vi hade ju firat alla såna här årstids... inte exakt vad man firar, men...
Blot. Midsommarblot.
Midvinter och midsommarblot, ja, precis. Absolut. Och vi hade ju också så här eftersträvat att ta oss till Valhall.
Mm.
Någonstans där den eviga vikingafesten var.
Just det.
Dricka mjöd i horn och så vidare. Ja, men det är bara en fascinerande liksom tanke att tänka så här, hur gick det till egentligen när han klev in här? Så bara, jag skulle vilja prata mer om Gud. Ja, om den nya religionen liksom. Det, alltså för mig är det förvånande att man inte bara slog ihjäl honom på en gång.
Ja.
Så här, hans svintråkiga religion han kom med. Supertråkig religion.
Som han lurades väl då? Han sa väl att den var rolig?
Ja, eller jag vet inte vad han hade för... Han måste ha haft en otroligt bra försäljare. Han måste ha varit väldigt bra på att övertyga.
Ja, det
är jag funderar på.
Det tror jag.
Hur det föll sig. Så. Och hur så här, någonstans där 1050-1100 bara... Nej, vi bytte vi sida här som kungen skulle ha sagt. Och så nu
bygger vi ett slott i Kalmar.
Nu bygger vi ett slott här istället.
Ja.
Men det är ändå coolt att tänka så här. Det har ju varit så otroligt historiens vingslag. Så många, alltså när man springer förbi det här havet, hade man grävt ganska djupt där, det lär finnas en hel del i de här sedimenten. Måste det ju finnas sjukt mycket.
Men jag tycker det bara gick i stan här liksom. Alla de husen är ju lika gamla som är i stan. Så går man över de här gamla kullerstenarna. Det är nästan som man kan höra de här trähjulen på hästvagnarna som rullar över. Och kanske någon som får huvudet avhuggt av en bil där ute eller någonting på torget.
Ja,
och någon käkar ett äpple.
Ja. Om jag bara tänker på typ så här. Slag, krig liksom. Alltså vid slottet.
Mm.
Alltså när... alltså Hansa unionen eller Kalmar
det står union, det står ju stora såna här kanoner uppe på slottsvallen där.
Ja.
De kan ju inte ha funnits där när fick man kanoner liksom? Det hade man väl inte på 1100-talet. Det är väl några hundra år senare.
Ja, och också en bra fråga faktiskt. Också är lite oklart faktiskt i sammanhanget då när man
hur anföll man ett slott och hur försvarade man sig i ett slott?
Nej, men,
många frågor uppstår.
Det är ju lite grann som William Wallace. Det var man försökte storma slottet tror jag bara liksom, på olika sätt. Och man försökte försvara sig med att hälla flytande olja. Jag vet inte.
Man sprang mot slottet med ett svärd och skrek.
Jag baserar bara det här på filmen Braveheart eller liknande. nej, det är väl ingen som riktigt vet. Man försökte väl forcera och klättra över murarna.
Ja.
Eller från via vatten eller på olika sätt. Ja, det är klart. Det är väldigt oklart, det är det ju.
Ja,
någonstans där. Och hur, när de här mer när man började så att säga, utveckla skjutvapen eller kanoner och sådär. Eller musköter. Ja, det är också ganska oklart. Tveklöst hade de ju kanoner och sånt här. Åtminstone när man förde krig på Åsundens is. Någonstans där när Sten Sture den yngre eller den äldre bedrev krig där mot danskarna 1400-talets slut. Då drog man ju stora tunga kanoner och det var ju också det som den svenska kungen dog av till slut. Han fick ju sitt ben tror jag av skjutet av en ricochett av någon form av ricochett från någon kanon. Ja, det tog ju honom 2 veckor eller någonting att dö. Ja, det var ju misstänkt liv.
Fy fan, vilken skit alltså. Ligga i 2 veckor och dö i sin madvalsklädsel.
De drog ju honom på någon form av släde från Åsund nästan upp till Stockholm. Han kommer nästan komma tillbaka till Stockholm innan han dog. Inte så många 24 timmars öppna bensinstationen längs vägen. Ja, men alltså, ja, nej, men det blir ändå så här, historiens vingslag är ju... jag tänker verkligen på det när jag springer förbi. Alltså, vad mycket som har hänt här, eller vad mycket drama, vad mycket lidande, vad mycket historia som finns begravd här eller liksom i omlopp. Det är ganska coolt faktiskt.
Verkligen.
Ja, det är verkligen hisnande. Så att, ja, nej, men Kalmar, episkt och förbluffande på alla sätt och vis. Det är ju inte konstigt att Kalmar rankas som en av de bästa Ironman-städerna i världen eventmässigt, men också själva staden. Det är så nära till allting och smidigt och tacksamt och pittoreskt.
Det måste ju verkligen vara exotiskt att komma hit som deltagare från något annat land.
Ja, absolut.
Om man inte kommer från Danmark då, som är ännu mer pittoreskt. Men...
nej, och kommer från Danmark är man nog lite bitter.
Ja, precis. Det kunde varit vårt.
Vad fan är det här för skiten? Ja. Det är vårt land.
Men andra länder ja. Bör ju bli något lite imponerade.
Ja, det kommer man som amerikan, tror jag man tycker det är superhäftigt.
Känner du dig som triathlonkungen när du springer förbi slottet?
Nej, jag inte. Nej. Inte på något sätt faktiskt. Nej, faktiskt inte överhuvudtaget.
Är du inte Sveriges triathlonkung då?
Nej.
Vem är Sveriges triathlonkung om inte du?
Jag vet inte om vi har någon som är Sveriges triathlonkung. I så fall skulle jag vilja säga att the founding fathers, skulle jag väl säga ännu mer. Så att Thomas Gustafsson här i Kalmar får vara Sveriges triathlonkung.
Ja.
Som är mer eller mindre ensamt ansvarig har fått Kalmar triathlon på fötter från början. Och så etablerat det som ett lopp och sen förvaltat det så väl så att det blev en Ironman-tävling. Så.
Fantastiskt.
Det var riktigt men bra jag kan få vara triathlon-konnässör.
Det får du gärna
eller emeritus, någonting.
Men du är väl ändå numera en officiell Ironman-coach, eller?
Jag är numera en den officiella svenska Ironman-coachen också. Så att jag kommer figurera lite grann på diverse media-outlets som Ironman Swedens triathlon-coach. Det kommer om ett litet tag, kanske. Väldigt mycket riktigt.
Jag kanske inte fick säga det.
Jo, det tror jag inte är någon större hemlighet faktiskt. Då. Men vi har inte börjat annonsera ut, eller vi har inte börjat publicera något material. Nej. Men vi spelade ju in en hel del saker igår.
Ja. Mm. Härligt. Mm. Jag låter dig ta oss vidare härifrån som har våran lista med innehåll för dagen.
Jag tänkte att vi ska ganska snabbt växla över och prata om huvudämnet, men vi ska också byta, vi ska också ta oss härifrån Kalmar ganska snart och spela in resten av huvudavsnittet, eller resten av avsnittet faktiskt imorgon.
Hemma i Borås
och vi har ett förpliktigande schema här under dagen, men jag vill bara påminna om att föreläsningsturnén finns nu uppdaterad på hemsidan eller via mitt Instagram och det är en hel del ändringar faktiskt beroende på olika saker. Dels har det uppstått en del krockar och sen har det tillkommit en del nya orter och så har det varit andra hänsynstaganden. Ja, bland annat har vi då anpassat föreläsningsstudien till de här intervjuerna som vi har fått då exempelvis. Vi fick en tid hos landsbygdsministern och det gjorde då att den...
Vi fick höra och häpna inte välja tid på regeringskansliet. De fick välja tid.
Ja, och vi fick ta oss till honom och inte omvänt. Och det gjorde då att den föreläsningen i Malmö flyttades då. Den fanns det för övrigt andra goda skäl till att flytta också. Och då, det var under samma vecka som Eurovision. Ja. Så att det kanske inte var den bäst valda tidpunkten. Men det är sånt som inte man alltid kan veta innan då. Så hur som helst, föreläsningsschemat är uppdaterat. Och jag har nu kommit in i ett riktigt flow när det gäller föreläsandet. Det tar ju, tycker jag, några gånger när man väl drar igång den här typen av regelbundet föreläsande. Man gör det över tid med eget material och det materialet är ganska omfattande. Så, 3 timmar plus 3 timmar. Där man knådar lite grann och selekterar och väljer och dessutom samtidsanpassar det, vilket jag alltid gör. Men nu känner jag att jag är verkligen så här, I found my stride på ett bra sätt och... eller på, ännu mer liksom. Nu är jag super super nöjd med materialet och det är enormt meningsfullt och tillfredsställande att föreläsa och jag får mycket liksom feedback, väldigt mycket positiv feedback från åhörarna, så att om man är intresserad av att få ett intressant hälsoperspektiv, det handlar inte om att man behöver hålla med mig om vad jag tycker i alla avseenden, definitivt inte, men om man vill få lite ny kunskap, lite ny insikt, lite nya funderingar bara. Lite nya funderingar, lite nya perspektiv på saker och ting. så är det väldigt, så är det väl värt att komma och lyssna faktiskt då. Så att kika in på Instagram, kika in på hemsidan och boka en plats för då den här turnén som nu löper fram ända till hösten faktiskt då, med lite nya datum också. Nya datum är tillagda för Göteborg och Stockholm också för den delen då. Och förmånligt att boka tidigt till de nya platserna, då är det 200 kronor billigare. Vi har till alla föreläsningar så kommer en vinnare gå hem med ett presentkort på 500 kronor från, med där man vinner ekologiskt gräsbetande kött.
Just det.
Och det kommer en e-bok till alla deltagare, det kommer komma produceras just nu och under sommaren. Det kommer även de förare som har varit kommer såklart att få den e-boken. Så att det finns någonting där för de flesta. Om man inte är helt ointresserad av samtidshälsa, eller om man inte helt man är bara man bryr sig inte om de här ämnena, eller bara man tycker inte det är intressant helt enkelt. Då är ju det ingenting för en att lyssna på.
Härligt. Vad ska vi också berätta om att det finns nya datum för simcamp?
Ja, det kan vi
göra. I höst.
Ja, men precis. Vi har ju ett simcamp i Borås 7-9 juni. Och det är en fantastisk simcampshelg som dessutom bjuder på möjligheten att simma öppet vatten. Det är ett extra pass vi har. Sen har vi då två simcampsdatum i höst redan nu, för man behöver vara lite ute i god tid, för det är väldigt mycket som krockar annars. Och då har vi ett simcamp i oktober, och jag tror det är den 18-20 oktober som är datumet för det, första simcampet. Och sen sista simcampet för året är 13-15 december. Så att vi har redan nu tre simcamp att välja mellan, de är allihopa väldigt identiska till sitt upplägg. Det är bara att det är junicampet också då bjuder på ett open water tillfälle, en introduktion kan man säga.
Förra åren har vi erbjudit open water även i december. Är det något vi kommer göra i framtiden också?
Du menar via Lucia Swimrun? Ja, möjligheten finns. Det kanske är så att suget efter att arrangera har återkommit då i december. Vi får låta det vara osagt.
Precis.
Men simcampen är fantastiska. Ta chansen. Känn inte att ni inte skulle platsa på något sätt. Utan det här är verkligen någonting. Antingen då för absoluta nybörjare, då lär man sig att kråla. Eller för sådana som tragglar runt med sitt krål och inte tycker att man kommer någonstans och som känner intuitivt att någonting är fel på tekniken. Vi är experter på att lyfta det till nästa och nästnästa nivå då. Sen måste jag också lyfta våran träningsresa för september som går till Levante Rhodos. Den börjar vi pusha nu. Den har legat lite så att säga på, vi har inte aktiverat den riktigt än då, men nu gör vi det, och det är ju en triathlonresa till viss del, men det är också en simresa. Så att vi har oerhört stor tillgänglighet i bassäng. Vi simtränar varje dag, så det är som ett simcamp skulle man kunna säga. Och vi har möjligheten att simma i havet och cykelutlåning. Man behöver inte ens hyra cykel. Man kan säga att det är som en multiträningsresa, men det är framförallt en introduktion till triathlon. Man är alltid med på de passen man vill köra, men om man bara vill ha en bra träningsresa i de bästa av omgivningar. Vi har ju varit där flera gånger.
Jag älskar Levante.
Ja, så fint. Ja, så fint. Och så himla. 25 utomhus, jättebra gym. Så vi tränar triathlons alla tre grenar. Man tränar naturligtvis på sin nivå. Vi har flera olika ledare med olika, från nybörjare till mera erfaren. Det är väldigt mycket färdighet, teknik. Och ett extra fokus ligger på simning. Och oerhört mycket då naturligtvis personlig feedback och återkoppling och sådär. Så att det är en enastående resa. Vi åker den 29 september. Tror jag att det är. Och det är i alla fall månadsskiftet september-oktober. Också den här resan hittar man då på mitt Instagram eller på colting.se. Missa inte det. Levante Rhodos med Apollo Sports.
Fantastiskt. Ska vi prata om den köttätande människan, Jonas? Alltså generellt, inte specifikt dig.
Nej, men vi ska prata om vad det är som tyder på att människan är i princip uteslutande en köttätare.
Ja.
Och det handlar inte om vi gör ännu ett köttavsnitt här liksom, men det handlar ju om att sprida ljus över en fråga som är väldigt omdebatterad. Och det handlar inte om att övertyga alla om att man bara ska äta kött. Det är ju verkligen inte det handlar om. Det handlar inte om att säga till folk att, och därför ska ni inte äta någon frukt. Och därför ska ni inte äta några grönsaker. Och därför ska ni aldrig äta någonting annat än kött, lever, blod och benmärg. Det är, ju inte, det är absolut inte det som är poängen med det här.
Nej.
För det skulle jag aldrig uppmana folk till att göra. Och jag skulle aldrig påstå att jag gör det själv heller. Jag äter frukt. Ät frukt. Det är gott med frukt. Absolut. Ät grönsaker om du gillar det. Jag äter grönsaker ibland. Och det finns fantastiskt goda grönsaker. Ät något du absolut inte är gjort för att äta. Ät godis. Ät en bulle. Och ät det bara för att det är gott. Men lura inte dig själv. Och lev inte i omedvetenhet. Och framförallt gå inte runt med en falsk bild av hur verkligheten ser ut. Och basera dina val utifrån den premissen. Det är väldigt viktigt. Jag tror att väldigt många idag har uppfattningen om en väldigt diffus uppfattning om hur, speciellt i den yngre generationen, för där har vi någon form av intellektuell utarmning hos generation Z här, som det verkar, i olika sammanhang. Ja, jo, ja. Men ja. Det hade inte vi varit de första att påstå i så fall.
Nej,
men man har en idealiserad bild av hur världen fungerar och hur världen ser ut och hur naturen fungerar. Exempelvis att djur äter andra djur. Hur provocerande den kan verka då för en woke, marinerad personlighet, så är ju det ändå liksom sanningen. Och man kan ha synpunkter om alla möjliga nyanser runt hur mat produceras och hur maten fördelas, alltså tillgången till mat och vilka konsekvenser som finns och vilka alternativkostnader som finns och etisk hänsyn längs vägen och så vidare och så vidare. Det finns hur mycket som helst att väga in i det när beslut tas, men man måste ju någonstans utgå från sånt som är verkligt och sant och riktigt. Så att om man har en förvanskad verklighetsuppfattning, när man har initierat eller när man utgår ifrån en historieförvanskning eller en verklighetsförvanskning, då har man då gör man människor en oerhört stor otjänst, och då har man ju ingen solid grund att basera sina beslut ifrån. Då hamnar man ju i den här relativa verklighetsuppfattningen där allting är relativt. Det vi ser människor som intervjuas på campusområden i USA som inte kan svara på den enkla frågan, hur många kön finns det? Så här, den enklaste av frågor rörande mänsklig biologi, det är ingen kan eller våga svara.
Och knappt våga fråga heller faktiskt.
Ja, det här är ju en som frågar utifrån att göra den poängen att visa att vad i helvete håller det här på att ta vägen liksom. Är detta en generation människor som ska leda det landet? Alltså det är ju rena, det är ju verkligen orwelliska övertoner på den typen av, alltså liksom sanningsministeriet har ju verkligen, skulle ju gnugga händerna. Sanningsministeriet i George Orwells bok skulle ju verkligen gnugga händerna av lycka i att få folk att liksom... i att kunna manipulera folk genom språket och att skrämma folk till att helt plötsligt upphäva de mest grundläggande principerna inom medicin och så vidare. Då. Så att jag vill bara klarlägga några saker, eller just med det här avsnittet så tycker jag att det kan vara väldigt frigörande att ändå landa någonstans i så här ser det ju verkligen ut och här, eller så här anser jag att det ser ut, för det är klart att man får inte ha så mycket hybris att man tror att man presenterar en 100% i sanning. Men på basen av den här argumentationen så skulle jag vilja påstå, eller på basen av allt det här som är omvittnat och som är väl dokumenterat av de som har det här som sina specialområden, antropologer och evolutionsbiologer och historiker och paleontologer och många andra i det expertisområdet driver den här tesen, på basen av deras kunskap så kan man gott argumentera för den här tesen. Och om man inte håller med mig så krävs det bättre motargument för att överbevisa. Typ så här, om det här är mina argument, vilka är då motargumenten? Så att lite grann så som man vill prata om det här, för att det här är ju en genomgående röd tråd på mina föreläsningar. Det här pratar jag ju väldigt mycket om liksom, och det är för att sätta ner foten här. Och jag börjar ju verkligen med så här, många brukar ju säga att vi också, typ så här, tveklöst har ju människan ätit väldigt mycket kött. Jag menar, vi har en allmän känd historik av att vara samlare och jägare, eller hur?
Ja.
Ja, det är ju liksom ingenting som, Det kan ju naturligtvis säkert ifrågasättas, precis som att 2 plus 2 inte längre är 5, eller att
ja, jag läste precis innan vi började.
Fetma är numera en...
Precis innan vi började så läste jag faktiskt på... Var inne och kollade lite på mer vegansk propagandasidor. Mm. Vad de säger om det. De hävdade också att de flesta arkeologiska fynd visar att vi åt en hel del kött. Men det är inte ett bevis för att det är det bästa för oss att äta.
Nej, precis.
Man ska inte fråga arkeologerna i de frågorna. Nej. Var väl, jag har inte läst... Jag har bara läst rubriker liksom. Ja. Jag har inte läst något mer matnyttigt om det där. Så att jag tror att du har rätt i att det är en samstämmig bild av att vi har ätit mycket kött genom historien.
Vi kan ju börja väldigt långt tillbaka då. Jag menar, vi börjar någonstans här. Våran första urmoder dateras ju till någonstans 3,2 miljoner år sedan. Lucy kallas ju allmänt hon då. Mm. Det är möjligt att vi kommer ännu längre tillbaka i tiden. Ju fler fynd man hittar, det tenderar ju till att bli äldre och äldre. Sådär va? Men vi kan gott räkna med att vi har den första mänskliga urmodern för mer än 3 miljoner år sedan. Mera människa än apa, men kanske långt ifrån en människa så som vi ser ut. Mm. Lika lite som dagens tamko ser ut som de gräsbetande klövdjuren som gick omkring då. Men ändå någonstans sådär väldigt närbesläktade eller definitivt mänskliga drag och sådär. Någonstans där började ju våra DNA och vårt genom knådas. Och från den perioden så har vi ju haft minst 150 000 generationer människor. Om vi utgår ifrån att kvinnor har varit 20 år gamla i snitt när de fick barn, och de har ju säkert varit yngre i snitt faktiskt, så har vi åtminstone 150 000 generationer. I för det mesta en extremt homogen miljö. Alltså vi måste se bortanför våran digitala och moderna värld som ju har varit, som är vi och möjligtvis våra föräldrars generation. Och så har vi ett antal generationer till sedan den industriella revolutionen. Men jag menar, vi behöver bara gå tillbaka 10 generationer, så är vi tillbaka i en värld ingen av oss kan föreställa sig. Då är vi tillbaka i någon jävla armod, bondemiljö liksom. Mm. Bara ett antal generationer tillbaka, då är vi ju mitt i medeltiden. Ett antal generationer tillbaka från det, ja men då är vi tillbaka på vikingatiden som vi pratar om uppsnacket.
Ja.
Liksom, och det är ju så här, det är ju liksom 1000 år. Ja men vad fan, 1000 år kontra 3,1 miljarder år, eller 3,2 miljoner år. Det är ju så exceptionellt liksom kort i sammanhanget då. Ändå är det ju så nästan allting vi baserar så att det är Oatly vi ska äta. Vad fan Oatly? Hur länge har vi haft Oatly? 8 år liksom. Så här, under den längsta tiden hände det ju inte speciellt mycket i naturen, så vi hade ju inga grundläggande, vi gjorde inga stora uppfinningar. Framförallt hade vi inte uppfunnit hur vi kunde liksom bruka marken eller bruka jorden. Och sådär. Men vi hade ju väldigt osofistikerade vapen om några. Liksom. Men med tiden kommer ju vi att utveckla väldigt, väldigt starka mänskliga färdigheter. Som dels då tyder på att vi blev jägare ganska tidigt. Och det första är ju att vi utvecklade en kastarm. Vi har en kastarm som inga andra primater har. Alltså vi kan kasta, vi har ett skulderblad och en axelled. Som rör sig på ett sätt som gör att vi kan kasta projektiler väldigt hårt och väldigt träffsäkert relativt sett. Alltså alla kan ju kasta. Och de som är tränade i kast, de kastar ju sjukt hårt. De är ju livsfarliga. Mm. Handbollsspelare, baseballspelare och så vidare.
De livsfarliga handbollsspelarna.
Ja, men alltså de kan ju kasta verkligen med dödlig precision.
Ja.
Och det är klart att man får nog vara rätt långsökt om man tror att människan utvecklar en kastarm för att vi liksom kastade ner frukter från träd. Det är inte sannolikt, utan vi stod ju på avstånd och kastade sten på djur naturligtvis då. Och innan det så tror man...
Varför är det rimligare än att vi kastade ner frukter?
För det finns inga frukter att kasta ner.
Nej.
Bra.
Ja. Bara för tydliga.
Ja, nej, det fanns inga frukter att kasta ner. Då satt vi väl i träden från början i så fall. Mm. Kanske. Men, och innan det så tror man ju att vi var asätare. Alltså innan vi, kanske till och med innan Lucy. Alltså vi hade stora såna megafauna djur och när de andra rovdjuren då som var farligare än oss, större än oss, snabbare än oss eller som hade kroppsegna vapen, alltså klor, huggtänder eller som hade eget skydd, vi har ju ingenting om det. Så när köttet, blodet, fettet, inre organ var borta så fanns det bara skelettet kvar. Men i skelettet fanns det benmärg, inne i benpiperna fanns det benmärg. Så man tror att vår första liksom, det var så vi någonstans började hitta ett sätt att få väldigt energirik och näringsrik mat, varpå vårt nervsystem, vår hjärna framförallt kunde växa. Vi fick helt enkelt väldigt näringsrik och energirik mat som gjorde att vi inte behövde ägna 24-7 åt att leta ny mat. Utan vi fick tid över, eller kalla vad du vill. Men någonstans längs den vägen började vi utveckla då starkare kognitiv förmåga. Vår hjärna växte helt enkelt, och då blev vi allt med tiden mer och mer mänskliga. Till slut utvecklade vi vapen, vi kunde kasta på avstånd. Och sen blev ju det mer sofistikerade vapen, det blev pilspetsar, det blev spjut och så vidare då. Och djur har ju alltid funnits. Djur har ju funnits i en otroligt stor mängd. Alltså vi har ju de här grottmålningarna som är varierande, skiftande i skiftande omfattning, gamla liksom. Det är ju nästan bara bilder på jakt. Mm. Det är nästan bara bilder på jakt. Det är ju... Det finns ju säkert lite annat också beroende, men alltså det är ju, man tänker en grottmålning, så är det är spjut, inte pilbågen, men det är djur och jakt. Och då kan man fråga sig vad det beror på liksom. Återigen, det är aldrig någon som tillreder en vegoburgare, eller det är ingen som går och släpar en hacka i jorden, utan det är jakt ju.
Och det är ju, som du säger, det är inte jättemycket annat heller. Det är ju en del andra saker, men det är mycket som handlar om mat.
Ja.
Och då är det jakt.
Ja. Och jag är ju ganska säker på faktiskt att det är inte för att de tyckte jakt var coolt eller så. Det är inte så att de ville liksom... jag tror inte termen macho fanns uppfunnen faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Inte?
Nej.
Men jag är det verkar vara ett kraftigt människodrag annars.
Ja.
Det kanske var skryt.
Men jag tror inte det. Jag tror faktiskt det hade religiös betydelse. Och jag tror att det är därför man avbildat det.
Mm.
Och därför att, vad var jakten egentligen? Jo, jakten var ju skillnaden mellan liv och död. Alltså om jakten lyckades, så är det liv, det är välstånd. Och den raka motsatsen kan man säga då, om jakten misslyckas. Då är det död, förintelse, utarmning. Jag och mina barn, hela släkten, hela vårt mänskliga arv kanske håller på att gå under. Liksom. Så att det fanns en otroligt stark symbolisk betydelse. Djuren hade ju en otroligt stark symbolisk betydelse.
Mm.
Det var verkligen skillnad på mellan liv och död. Då apropå om jakten lyckades eller inte lyckades. Så att det måste man ju också ha klart för sig, liksom hur viktigt det kom att bli symboliskt. Och att när man jagade, att man använde precis allting ifrån djuren. Man använde ju det som vi kallar nose to tail. Och den metoden att äta animalier fanns ju kvar hela vägen fram till dokumentationen som Weston A. Price gjorde i boken Nutrition and Physical Degeneration. Och det var ju inte mer än 100 år sedan ungefär. De kulturerna som då fanns kvar fortfarande. Hur de också använde nose to tail. Och då menar man på att man tog tillvara på allt muskelkött. Inte bara de delarna vi idag är vana vid att äta, entrecote, filé och så vidare. Man tog tillvara på allt muskelkött. Man tog tillvara på alla inre organ. Och inte bara lever, utan också njure, hjärta, körtlar, magsäck, tarmar. Hjärta kanske jag sa. Men också tunga, ögon, lungor. Alltså allting i inre organ. Allting hade sin betydelse eller sitt användningsområde. Man tog tillvara på blodet såklart. Man tog tillvara på eventuell mjölk. Man tog tillvara på allt fett. Man tog också tillvara på benmärg inne i skelett och hjärna. Och man tog ju också tillvara på skelettet i många sammanhang och liksom gjorde det till vapen eller till smycken eller till olika redskap man använde. Och huden eller pälsen använde man ju också i många olika sammanhang. Så att man hade ju verkligen vad som är uppenbart en otrolig respekt för djuren, och man hittade nytta för precis allting.
Mm.
Så att det fanns ju en väldigt stark synergi där så att säga i att utnyttja resurserna fullt ut. Så det var ju väldigt uppenbart. Men vi kan ta Nordamerikas prärier. Det fanns fler gräsbetande klövdjur där än vad det gör idag. Alltså innan den vita mannen kom. Och det vittnar ju också de första nybyggarna i Nordamerika om, liksom, de här enorma jordarna. Liksom, det tog timmar liksom, för bisonoxar och så vidare att liksom, vandra förbi.
Mm.
Så att det fanns ju fler... Alltså, jorden har alltid haft... Vår planet har alltid befolkats av enorma mängder djur. Och det är ju så det biologiska kretsloppet har fungerat. Att vi har haft enorma mängder djur som äter, som rör sig över stora arealer. Som äter gräs, gröda, örter. Och som sen bajsar och kissar och återför. Och som... på något sätt, det växelbruket, det naturliga samspelet har varit en förutsättning för för en frisk natur helt enkelt.
Mm.
Det är därför det finns, eller fanns åtminstone 7 meter matjord i vissa delar i Mellanvästern då, världens bördigaste jord. Det är ju tack vare de här enorma, sådär va?
Precis. Ja, och de jagades ju av indianerna initialt.
Mm.
Men de dödade inte av så många så att jordarna försvann liksom.
Nej.
Och jag tror att alltså den vita mannen jagade väl dels the buffalo liksom för att kunna utnyttja den som en resurs också, men dels också för att
det är nöjesjakt.
Ja, och det var också för att
utrota.
Nej, det var ju för att hindra att indianerna fick något
att äta. Absolut, ja.
Det var ju som en krigshandling liksom.
Ja, absolut. Och det är ju verkligen, och det är klart, och det är ju väldigt samtida och väldigt nära oss nu, men men vi ska ju ha klart för oss en sak så här. Alltså då, vi ser de här bilderna på jakten och vi ser de här. Och det är liksom så här, det är väldigt svårt att argumentera emot det faktum att ja, men det är ju väldigt uppenbart att människan har ätit mycket kött i sin, under lång, lång tid i den här evolutionära processen. Mm. Under de här 3 miljoner åren så har vi ätit oerhört mycket kött. Alltså det vore nästan befängt att argumentera emot det. Men så kommer ju alltid det här idag väldigt utsmetade, ideologiskt anpassade budskapet att vi också, ja, men vi är också anpassade för att äta andra saker. Eller vi är mera allätare och så vidare. Eller vi har också ätit mycket annat.
Ja, vi är omnivåer helt enkelt. Vad är fel i det uttrycket då? Är inte det sant?
Ja, jag skulle vilja påstå att det är helt fel. Jag skulle vilja påstå att det är en stor skillnad mellan att vi kan äta andra saker och att vi bör och har ätit väldigt mycket andra saker.
Mm.
Det är en jättestor skillnad.
Mm.
Det är en otroligt stor skillnad. Därför att man måste också ställa sig frågan så här. Okej, vad var det vi åt då? Vad var all den här, eller visa mig all den maten som vi åt som inte var kött, animalier. Vart fanns den? Vart finns den? Vart finns den i sitt naturliga habitat? Vart växer den fritt och i stor mängd året runt på ett rikligt sätt tillgängligt för människan? Vi är så otroligt fixerade på modern livsmedelsproduktion. Och då har vi ju åkrar med potatis, och vi har majsodlingar, vi har spannmålsfält, vi har fruktlunder. Och vi har kultiverade, smakrika, modifierade grönsaker, växter som vi besprutar för att hålla bort insekter och skadedjur och mögel, och som vi så att säga konstgödslar för att ge optimala skördar, och sen har vi då stora dieseldrivna traktorer som så att säga processar. Sen har vi då i många avseenden då liksom också ultraprocessad vi ultraprocessar de här produkterna för att göra dem tillgängliga för oss då, typ socker, vete, soja och så vidare då. Men det är ju modernt jordbruk liksom. Det finns absolut ingen koppling till någon form av historisk kontext, evolutionär kontext där man kan säga så här, det fanns ingen motsvarighet till det i naturen helt enkelt. Det här är ju någonting som vi har uppfunnit. Och då blir det så här, om man är riktigt krass så tänker man så här, ja, en skog här i Sverige ser ju nog ganska snarlik ut en vild skog.
Finns det vilda skogar i Sverige längre?
Nej, men
många hävdar ju att det är extremt få sådana skogar kvar.
Men
om man ser en sån här som du och jag kallar för en sån här John Bauer-skog, så härligt.
Ja.
De som kan skog säger ju, men det är ju en monokultur liksom. Det är odlad skog.
Jo. Ja. Men den är ju ändå vild nog för att göra exemplet rättvisa.
Ja.
Så om vi tänker då, vild nog eller vildare.
Ja.
Någonstans, alla fattar ju vad en skog är, en orörd skog. Det är inte så här planterat. Det är inte djurgården.
Nej.
Det är inte
en bondgård.
Det är inte en löpslinga med planterade alléer liksom med träd på rad. Nej, men det är inte skog. Skog är ju det som ligger vid sidan. Skog är ju det. Ja, men skogen är ju här utanför. Vi kan ju gå ut och gå i skogen här direkt liksom.
Mm.
Så alla fattar ju ändå det konceptet, och vi har ju ändå otroligt mycket liksom skog och natur. Men vi kan ta vilken naturlig miljö som helst i hela Sverige. Men vad jag menar är så här, om vi går ut i skogen här så kommer vi kunna springa på, jag menar, om vi är ute i naturen, då springer vi på vilda djur titt som tätt. Framförallt springer vi på mycket rådjur.
Mm.
Och har vi lite flyt eller lite i vissa delar av Sverige, då springer vi på en hel del älg. De är väl ganska skygga, men det är ju inte ovanligt att springa på en älg.
Jag ser älg nästan varje vecka hemma hos mig.
Ja, absolut.
Det är ju här i trakterna.
Ja, men om vi tar det svenska rådjuret, det kanske är det närmaste motsvarigheten vi har då till den afrikanska antilopen. De är ju inte så skilda naturligtvis. Det är ju ett gräsbetande klövdjur liksom.
Ja.
Det är ju lite, naturligtvis lite skiljer, men i huvudsak är ju det helt fullt och helt samma djur liksom, i samma sak. Vi hade ju kunnat gå ut och jaga det djuret här, du och jag. Faktum är att hade vi varit lite mer kunniga och haft lite mer primala kunskaper, så hade vi kunnat döda det på ett väldigt urgammalt sätt eller lura det i en fälla eller någonting. Och vi hade kunnat äta det djuret idag på samma sätt som människan gjorde i alla tider. Det hade ju sett för hemskt ut naturligtvis. Men vi hade kunnat stycka det djuret, äta de här köttdetaljerna roa. Vi hade kunnat ta tillvara på blodet. Vi hade kunnat ta tillvara på de inre organen. Vi hade kunnat ta tillvara på eventuell mjölk om det finns. Så. Men vi hade kunnat bryta upp benpiporna och suga i oss benmärgen och göra allt det här liksom. Och vi hade kunnat äta det rått. Det hade ju sett för hemskt ut naturligtvis. Men vi hade också kunnat gå till en restaurang i stan här och få motsvarande rätt. Kanske inte just då ett rådjur, men ändå. Vi hade kunnat beställa in råbiff. Vi har ju fått det här råa köttet paketerat lite snyggt då. Men sanningen är ju den att vi kan ju äta det rådjuret. Vi kan ju äta 100% av det rådjuret. Av allt ätligt som finns där så skulle vi kunna äta det rått. Och det hade absolut inte skadat oss. Det hade säkert inte varit fräscht eller gott, eller det hade sett för jävligt ut framförallt. Men det hade liksom varit på något sätt, vi hade inte dött av det.
De hade inga saltkar med sig förr i tiden.
Nej. Men sanningen är ju den, min poäng är så här att av alla djur som finns i naturen, av allt som springer, av allt som flyger, av allt som simmar, till och med av det mesta som kryper och krälar, så kan vi äta 100% av det. Eller åtminstone 99,9%. Och det kommer inte skada oss, tvärtom. Det kommer vara väldigt konstruktivt och nyttigt för oss.
Vad är den rådande bilden med hur länge vi har hållit på med jordbruk egentligen?
Ja, men det är 10 000 år. Ja. Men jag menar, det är ändå
ganska kort tid.
Nej, men det går inte att jämföra med jordbruket som vi har idag. Med den, vi har ju liksom, idag har vi ju liksom alla typ...
Jo, men även om det gick att jämföra med dagens jordbruk, så hade det ändå varit en väldigt kort period i vår utveckling.
Ja, absolut. Men sanningen är ju den också att... Men även det moderna jordbruket, om du har så här, du odlar vete, du kan inte bara gå ut på ett vetefält och äta vetet. Du kan inte bara rycka upp potatis från en potatisodling och äta potatisen. Det går inte. Då blir du riktigt, riktigt sjuk. Så inte ens i ett modernt, kultiverat, modifierat jordbruk under de bästa förutsättningar kan du liksom bara äta saker rakt av som du kan med djur. Så min poäng är så här. Du kan äta, människan har alltid kunnat äta en överväldigande majoritet av alla djur i naturen har vi kunnat äta. Och vi har kunnat äta några råa och det har varit väldigt konstruktivt för oss. Den absoluta motsatsen kan man säga om allting som växer. Vi kan inte äta i princip någonting. Då dör vi. Vi kan inte gå ut och bara repa gräs här ute på gräsmattan. Vi kan inte bara gå ut i skogen och plocka blad och buskar och växter och bara liksom spontant äta. Då dör vi. Eller först blir vi allvarligt sjuka och blir vi inte bara förgiftade så dör vi av det om vi gör det upprepat. Och den främsta argumentationen runt det här, det är ju att liksom också så här, titta på den mänskliga matsmältningssystemet. Mm. Alltså, om vi står rakt upp så ser vi att vi har ju ett litet kompakt matsmältningssystem från nedre delen av revbenskanten till bäckenet och så lite ner i skrevet med tarmar och sånt här. Men det är ju en liten, liten kompakt låda som är vårt matsmältningssystem. Det är den raka motsatsen till hur buken på en gorilla ser ut exempelvis.
Mm.
Eller på andra sådana här då typiska liksom allätare. Och bara för att göra det väldigt tydligt också. Apor är ju också köttätare. Om apor har möjligheten att äta kött så gör de det.
Mm.
Det råder ingen tvekan om det. Och det finns väldigt mycket intressant spekulation i vad som skulle kunna hända om man exempelvis matade 10 generationer av apor i rad med nästan uteslutande kött. Vad som hade eventuellt hänt med deras kognitiva förmåga och så vidare då.
Mm.
Men gorillor då och andra apor som är primärt växtätare, de har ju den här enorma buken för att kunna smälta all den här cellulosan då som de äter. Den här enormt voluminösa maten. Och vi har ju det här lilla kompakta systemet. Och det är så uppenbart att vårt matsmältningssystem är gjort för mat som är sjukt energirik och väldigt näringsrik. Alltså fet mat och proteinrik mat. Vi vill inte ha alla de här växtfibrerna. Hela den här löjliga, moderna myten om att vi ska äta mera fibrer. Fan, folk sitter ju på toa halva dagarna för att de äter för mycket fibrer. Det är ju ett tecken på att så här, har man problem med matsmältningen, man ska äta mindre fibrer. Mm. Mindre fibrer, ta bort fibrerna. Sluta äta de här grönsakerna. Ät en biff istället. Så att det är också någonting så här, och det är väldigt svårt att argumentera mot liksom, så här, för det blir ju så här, ja, visa mig, om nu människan har varit gjord för att äta någonting annat, vart växer det? Vart finns det? Inte i undantagsfall i säsong, för det är nog ingen som heller har påstått att inte människan har ätit någonting annat, men det är klart människan har, människan är ju liksom en överlevare på något sätt, är ju en opportunist. Mm. Man tar chansen där den finns. Ja, okej. Okay. Här ligger det mogna bär. Ja, det är klart. Klart människan har ätit det. Det vore ju fullständigt löjligt att påstå något annat. Mm. Men det är bara att det finns inte så många mogna bär. Och de finns bara under en kort tid och de är inte speciellt energirika. Och det finns inte mycket säsongsbaserad frukt som är god att äta i sån stor mängd. Att det ger så mycket energi. Det ger lite grann och ibland. Och alla de här naturfolken som studerades hävdade ju med en fas att de hade ju den här överlevnadsmaten eller extra maten ibland som de kunde äta. Men de gjorde det framförallt om jakten gick fel. Om de liksom så här, om någon anledning djuren inte fanns där eller det var torka eller någonting. Eller av olika skäl så hade jakten misslyckats. Då fanns den här nödmaten där till hands för dem. Så de hade lärt sig att de kunde preparera omständigt många gånger ofta. Typ gräva upp den här roten, koka den, torka den, sen mala den och sen göra någon gröt på den då liksom. Därför att i grund och botten är den giftig att äta. Någonting så. Man hade liksom lärt sig att preparera den.
Mm.
Så att det är ju det jag menar, skillnaden mellan okej, vi kan äta andra saker, vi tål att äta det. Precis som vi kan ju äta den värsta raffinerade skiten idag, som ju är uppenbart människofientlig. Men jag menar, vi kan ju äta det i ganska hög utsträckning ganska länge innan vi blir riktigt sjuka. Men vi kan ju känna oss dåliga nästan direkt. Men det är ingenting så här, jag åt en kaka, ja, jag dog. Det, så är det ju inte, utan vi kan ju äta all möjlig skit och allt möjligt skräp. Mm. Och det kommer påverkas över tid, så där, men lite grann då och då. Det är ju naturligtvis ingen fara. Men det är ändå väldigt fascinerande när folk pratar om så här, ja, men vi också gjorde för att äta allt annat, mycket annat. Men säg vart den delen i naturen finns. Vart finns all den här allt det här, vart finns all den här ätbara frukten i överflöd? Vart finns alla de här grönsakerna i överflöd? Vart finns detta, vart finns de här magasinen med nötter tillgängliga för människan att äta? Vart finns de här tapparna med honung vi kunde liksom ösa ur? Det bina då för övrigt också är borta och inte försvara honungen.
Mm.
Det var så här, som att kliva in i någon primal supermarket, the fruit aisle. Alltså det är en sån myt där. Detta är vegansk, detta är en idealistisk, idealiserad, löjlig, oerhört naiv bild av verkligheten. Därför att det finns ingen sån motsvarighet, har inte funnits någon sån motsvarighet i naturen och finns ingen sån motsvarighet i naturen idag. Ge mig ett enda exempel på vad sån natur finns där det ens finns lite ätbart. Alltså så här, alltså, och då pratar vi så här, där man då kan få flera tusen kalorier på regelbunden basis, på nästan till daglig basis från det här. Och varför skulle man inte hellre äta kött och fett som ger så mycket mer energi och så mycket mer näring och som när väl djuret är dödat inte kommer att försvara sig. Växter och frukter och vegetabilier försvarar ju sig på annat sätt. De kan inte springa iväg, de kan inte bitas. Nej, så de har antinutrienter, de har gift. De gör sig själva oaptitliga till att äta genom att beröva oss ifrån möjligheten att ta upp alla näringsämnen exempelvis. Eller genom att, ja, du kan ta upp mina näringsämnen men jag kommer hindra upptaget av de här andra näringsämnena.
Mm.
Antinutrienter, väl dokumenterat. Och det är ju också då ett gäng. Så, ja, och det kan ju inte heller någon bestrida. Motvilligt så tvingas ju även då veganska propagandister liksom erkänna att så är fallet då. Liksom, antinutrienter, det kan man liksom, kommer man liksom inte ifrån i sammanhanget då. Men det får man ju ofta trycka upp i ansiktet på den retoriken och visa så här, men antinutrienterna får ni ju liksom inte glömma. Nej, men vi inte prata om dem. För det gör vårt case så svagt.
Mm.
Så det är ju några så här, naturen har inte den maten tillgänglig. Nästan allting i naturen är giftigt för människan. Det är farligt för människan. Vi är inte en kossa, vi har inte den här stora jästanken. För det första har vi liksom inte matsmältningssystemet för det. För det andra har vi inte, och folk pratar om så här tänder. Ja, men vi är ju inget rovdjur på det sättet. Vi attackerar ju inte ett rådjur eller en älg på det sättet som en björn eller varg gör. Vi kastar ju oss inte i strupen och liksom biter sönder. vi kunde ju tidigt utveckla sofistikerade verktyg, eller ja, vi hade ju till så här verktyg, så vi, och rött kött är ju verkligen inte svårtuggat. Det är ju mycket lättare än att tugga vilken rot som helst. Mm. Det faller ju liksom isär i munnen. Så många så här, många använder ju fel retorik i det och vill ju liksom återigen använder, ja, men ofta är det ju så här, man jämför det bästa exemplet på den här sidan med det sämsta exemplet på den här sidan. Så det blir en otroligt ojämn det blir liksom ingen level playing field i sammanhanget. Och man tänker att människan skulle vara ett djur precis som en varg eller någonting då. Ja, det är klart att, men vi har ju händer att jobba med. Vi hade tidigt liksom verktyg. Vi utvecklade förmågan att kasta sten på långa avstånd. Vi lärde oss att samarbeta i grupp. Vi kunde lura djur i fällor.
För vi kunde ju inte döda dem i ansiktet.
Nej, vi behövde inte. Nej, och vi behövde inte liksom... men vi slet ju inte isär struparna med våra egna munnar. Det är fullständigt löjeväckande i sammanhanget. Så vi behöver inte ha så liksom den typen. Men allting i våra tänder tyder ju också på att vi liksom är köttätare i hur tändernas formation i sammanhanget. Men jag bara, titta på den mänskliga magsäcken. Det är så otroligt uppenbart att vi behöver näringsrik och energirik mat. Det är så jävla uppenbart. Vi ser inte ut som gorillor. Vidare. Naturen har inte den här maten. Naturen har inte all den här vegetariska maten i överflöd. Faktum är att nästan ingenting går att äta. Nästan allting gör oss sjuka eller förgiftade. Eller så dör vi av den. Det är väldigt enkelt. Liksom. Medan då tvärtom, precis varenda djur där ute går att äta i det stora hela.
Dagmask.
Nej, men jag räknar inte det som djur. Men räkna bort giftiga paddor och så här. Men alla däggdjur går liksom att äta. Alla fåglar, fiskar, allting så här. Så här, och vi äter ett orm och allt möjligt också. Va? Så naturligtvis vissa undantag i sammanhanget. Man inte äter alla körtlar och så här. Men jag menar, ett enda djur, det är ju oerhört mycket energi. Det är otroligt mycket energi nose to tail. Liksom en antilop, en så här mega fauna mammut, alltså det är så otroligt mycket energirik mat. Alltså den opportunistiska människan som styrs av evolution och överlevnad, det är så otroligt självklart att människan satsade på det. Allting annat vore ju fullständigt befängt, allting annat vore ju ett slöseri med resurser någonting i sammanhanget då. Så att det är ju liksom dela lite grann av det caset att ja, vi har verkligen ätit mycket kött och vi är verkligen anpassade för att äta mycket kött. Och när man påstår så här att har vi också gjorda för att äta mycket annat, så är det är helt enkelt inte sant. Det är en överdrift och det är en idealiserad bild. Det är någon form av utopi. Det är en konstruerad bild av verkligheten för att det ska passa ett modernt narrativ. Och man blandar ihop det. Man blandar ihop den delen med att vi också kan äta andra saker ur ett överlevnadsperspektiv. Att vi också kan äta massa modern skit idag och komma undan med det om vi äter det i liten mängd. Men det ligger absolut inte i våran evolutionära, historiska, mänskliga ursprungskontext. Verkligen inte. En liten del säkert. I olika sammanhang. Och det är också därför vi reagerar så sjukt kraftigt insulinmässigt på söt mat. Det är också så här fascinerande. Jag äter 2000 kalorier kött och fett. Äter då en stor köttbit och smör, vitlökssmör. Blodsockret håller sig superstabilt. Det händer nästan ingenting om man testar dem med en sån här CGM-mätare. Det är nästan som en flatline. Det är en liten kurva så. Men jag menar, det är verkligen inte påtagligt. Och så äter man bara en tiondel av det. 200 kalorier, kanske 150 kalorier av någonting som är sötare. Så är det då en otroligt skarp reaktion. Ungefär nästan som en allergisk reaktion. Och det tyder ju på att den här maten var så otroligt ovanlig i vår naturliga miljö, i vårt naturliga habitat, var den här söta maten så jätteovanlig. Men när vi hittar den, vi hittar lite bär, lite frukt eller lite honung eller vad det nu än var, så ville naturen att vi skulle ta tillvara på den energin fullt ut, så att vi överreagerar på det, så att då de här kolhydraterna, så att det är glykogenet jättetillgängligt för kroppen, kan lagras i musklerna och sen vara jättetillgängligt för aktivitet. Som ett sätt att rädda livet på oss nästa gång vi springer för vårt liv, slåss för vårt liv, vi jagar. Så är det då lite turbobränsle som finns där till hands. Och när vi väl råkar på det, då vill vi liksom lagra in varenda liten molekyl. Mm. Ut så att inte det ska slösas bort. Och därför har vi då en överreaktion av det. Det är också jättelogiskt, superevolutionärt. Pratas det alldeles för lite om. Vem pratar om det på Fråga doktorn? Det är ingen jävel som lyfter den frågan. Vad säger de i TV4s nyhetssoffa om det? Nej, de pratar bara om Ozempic och ja, fiberrikt bröd typ, eller något annat trams, mättat fett är farligt liksom, eller något annat fullständigt imbecilt, fullständigt liksom verklighetsfrånvänt i sammanhanget. Men så att man, det finns ju då, det finns ju sån djup djup historisk och evolutionär kontext i det, och det är nästan omöjligt att argumentera emot det här, för då måste man ha svar på de frågorna som jag lägger fram. Visa mig miljön där den här maten finns i stor mängd, regelbundet, året runt och tillgängligt och inte giftig som människan. Vart finns den för det första? Och varför ser inte våra magar och matsäckar mer ut som en gorilla om vi ska äta väldigt mycket av det här cellulosa-baserade? Därför att vi ska inte äta som en gorilla. Vi ska inte äta stora mängder vegetabilier. För det hade gjort att vi var kvar på gorillasadiet. Eller ja, Gunilla som Turo säger.
Gunilla.
Gunilla. Vad heter den apan? Vi hoppar studsmatta. Vad heter den här apan? Tudor. Gunillor.
Gunillor. Underbart.
Ja, det är det faktiskt då. Ha. Så det är ju ett litet case bara för att landa någonstans i sådär i någon form av verklighetsförankring. Och om man på det sen kan man anlägga massor med perspektiv. Då kan man säga så här: ja, men jag bryr mig inte om vad människan har ätit. Jag väljer ändå. Ja, det är en annan sak. Då kan man diskutera det. Men just den här verklighetsförvanskningen, den här historierevisionismen som man nu använder sig av, det här med att det här liksom det man försöker beskriva en historisk kontext på ett sätt som inte alls är riktig eller rimlig, då tycker jag tappar man ett otroligt viktigt startfundament för att ta den här diskussionen framåt någonstans. Och om man utgår ifrån, vilket jag gör, att ämnet nutrition ska diskuteras utifrån perspektivet, vad är bra för människan att äta i allmänhet? Och vidare så, vad är bra för mig att äta? Mm. Vad anser jag vara bra för min familj att äta? Vad är bättre mat och vad är sämre mat? Då är ju detta ett jätteviktigt perspektiv. Dock är det ju så att ämnet nutrition idag har ingenting med människors hälsa att göra.
Nej.
Nej. Det har med politisk och ideologisk anpassning att göra. Det har med någon jävla planekonomi som håller på att rullas ut nu i hela världen. Någon med något underliggande kommunistiskt diktat, ja, någon elitistisk planekonomi, vi allihopa ska bli kuvade och kröka rygg liksom, för någon form av överideologi som bygger på att jorden kommer gå under imorgon om inte vi allihopa håller käft och äter våra sojabörjar istället och så vidare, va? Men det är ju lite i kulisserna, man får läsa sig till de bitarna. Men återigen, även i de sammanhangen finns det ju liksom ingen som... Där älskar man ju den här typen av reviderad historiebeskrivning. Liksom, där vattnet liksom mörkas upp och där man egentligen inte pratar om det här. Och där man vill gärna göra historien bara några tusentalet år lång kanske. Och helst inte längre. Det är som att man är kreationister, som att Gud skapade jorden för 5000 år sedan eller någonting. Alltså, man är, det är så oerhört ovetenskapligt. Ändå är det ju just de som ropar högst också. Trust the science. I'll trust the science if you trust the logic, asshole, säger jag då till svar. Ja. Eller I'll trust the science if you stop lying. Det är ändå, den kontexten krävs. Jag tror att väldigt få av dem som står på barrikaderna idag och slår sig för bröstet med veganska förtecken, jag tror att ytterst få av dem har den här insikten i någon form av mänsklig historia eller evolution eller bara logiskt och kritiskt tänkande och förmågan att argumentera. Här är mitt argument. Vilket är ditt svar?
Tror du man är intresserad av det då?
Man borde ju vara det. I synnerhet om man är student och går på universitet. I synnerhet om man är intresserad.
Man kanske bara vill att vi ska sluta döda djur.
Ja, det kan man vara. Men
för
då,
det är synd om djuren.
Ja, så kan man ju tycka. Men då tycker man ju också att det är synd att djur dödar andra djur. Det är ju samma människor.
Ja, så kan det mycket väl.
Det är ju de som vill att man ska uppfostra djuren i naturen.
Nej, jag såg en vegan som argumenterade för att vi inte skulle ha någon vild natur. Nej. Allt skulle vara styrt av människan. Så att vi skulle inte ha någon vild natur alls faktiskt. Det är ju det hade varit det allra bästa.
Absolut. Och det är ju någon form av planekonomi i kvadrat. Det är ju någon form av... precis, det är ju någon form av... vad ska man säga? Socialt konstruerad verklighet från början till slut.
Precis.
Jag tycker att det här med att privatpersoner liksom på eget bevåg ska ligga med varandra och skaffa barn, det tycker jag också borde vara statlig kontroll liksom. Staten kommer göra det bättre. Eller varför ska du välja vem du ska vara ihop med? Är inte det bättre att staten bestämmer vilka gener som ska passas ihop för bästa, för allas bästa, menar jag.
Kanske att det är så faktiskt, för jag tror att det är väl det som är problemet för många idag, att det finns för mycket att välja på.
Ja.
Det där tindrandet. Nej, det är inte tillräckligt bra. Nej, det är inte tillräckligt bra. Och det finns väl dessutom finns väl undersökningar, forskning som visar att folk som lever i arrangerade äktenskap ofta är lyckligare än folk som har valt själva.
Ja, men om vi nu tänker att världen ska, om vi nu tänker att vi allihopa ska kuva oss för the greater good, liksom, alltså för mänsklighetens greater good och inte minst för planeten då.
Ja.
I den absurdaste av identitetspolitiska skeenden då, så är det inte bättre att också staten eller eliten då, eller vad vi ska kalla de här människorna som verkar i kulisserna, att de också får ta ansvaret och bestämma då vem vi ska skaffa barn med, så att det blir så bra som möjligt för alla, så att inte vi håller på random väljer utifrån sådana här primala jävla instinkter som kåthet och lust och tillfällig attraktion. Sådana här lågt stående instinkter. Vi vet att de som kan och som vet får bestämma över det. Liksom allt annat. Kan man ju tycka.
Ja,
så att alla blir hjärntvättade och lobotomerade men lyckliga liksom. Mm. Som betande kor. Nej, inte kor förresten. Men som vajande sädesfält i vinden. Någonting. Ja, nej men absolut. Så är det ju liksom... Det är klart att är du student och helt ointresserad av den intellektuella processen och är bara känslostyrd, bara alla andra sluta, bara jag cater to my needs. Det är klart.
Can you please stop saying guys?
Ja, precis. Lever man i den skyddade verkstaden och lever i någon form av safe space cancelkultur, då är man ju absolut inte intresserad av att utveckla motargument eller att försöka penetrera eller hitta hål i argumentationen, utan då vill man ju bara omge sig med slagord. Då är det ju bara slagord. Slagord har ju liksom ingen argumentation.
Nej.
Den är ju bara hejaklack och slagord.
Mm.
Och så har det ju tyvärr väldigt, väldigt mycket blivit i den andra delen. Jag menar, så är det ju i den veganska, quasi-intellektuella, semi-marxistiska, planekonomiskt upplagda framtiden. De samlar ju samma typ av människor i väldigt hög utsträckning. Liksom. Det är ju väldigt mycket det är väldigt mycket känslor, det är väldigt mycket politisk idé.
Mm.
Det är oerhört mycket ideologi. Alla de här grejerna hänger ihop. Och det är väldigt, tyvärr blir väldigt många lättlärda människor som går med och på djupt vaga bevekelsegrunder. Det är ju samma som står på universitetsskolgården i USA och skriker Free Palestine utan att ha en enda tanke om vilka är det som ska befria Palestina och i vilken regi skulle det befrias? Är det Irans? Eller Hamas regi? Eller skulle ett fritt Palestina vara ett demokratiskt Palestina? Det finns väl absolut ingenting som tyder på det. Det hade blivit en annan, ytterligare bara en palestinsk, eller ytterligare bara en muslimsk teokrati. En muslimsk sharia-diktatur liksom.
De hade väl fria val och valde Hamas.
Ja, precis. Så vad är det? Så är det som är så jävla eftersträvansvärt med det?
Ja.
Free Palestine, so it become its own dictature. So it become its own religious nightmare.
Men det är också så här... Jävla... Det kan man också fråga, varför ropar man det? Ja, det är de kanske egentligen ropar sluta döda barn eller något annat egentligen. Det är ju det de egentligen ropar.
Det är ju en helt annan. Ja,
men det är de här slagorden som man inte reflekterar över vad det betyder.
Nej, när man är en del i en hejaklack bara. Mm. Absolut. Ja, men det är det. Det finns ingen argumentation, det finns inget kritiskt tänkande, det finns liksom ingen det finns ingen intellektuell process i att liksom förstå nyanser i det hela liksom. Att återigen skillnaden mellan så här, ja, det här vi har ätit allt det här eller vad vi kan äta eller möjligtvis skulle kunna överleva på om det krisar och så vidare. Alltså det är ju alltid den riktiga världen är ju aldrig svart eller helt vit eller helt sann eller helt falskt. Det är ju alltid en skala som är beroende på massa omständigheter.
Mm.
Så att intressant ändå naturligtvis. Lose. Tycker du att vi avhandlat det bra? Skulle vi kunna här skulle man kunna ha en frågestund på det här.
Det hade vi kunnat ta. Vi kanske får köra ett live-avsnitt om kött. Så kan vi ta in frågor under tiden faktiskt. Jag kan livesända när vi filmar nämligen.
Mm.
Kan vi köra det på Instagram i så fall?
Ja, det hade vi kunnat göra.
Ja, vi kan planera för det framöver. Man kan alltid skicka frågor till dig eller mig. På jonas@colting.se eller niklas@colting.se. Om man vill fråga. Men en sån live, det är kanske lite roligare faktiskt.
Ja, kanske. Ja. För alla de som tittar på det här ser ni också att vi har ju bytt, miljö sedan uppsnacket då.
Ja.
Så har vi ju förflyttat oss från Kalmar till Borås igen.
Precis. Nu dog faktiskt din kamera, så det kommer jag göra så här nu. Så vi syns båda två. Ja, vi hade lite kamerastrul i Kalmar också ju. Du är ju lite stilla under långa perioder.
Ja, just det.
Men det får man leva med den här gången. Så,
så är det ju, men vi hade lite dålig uppkoppling där. Må hända. Bra, men då tar vi helg och vi tar sikte mot avsnitt 445 nästa vecka. Och
det gör vi.
Vi tar också sikte mot några väldigt spännande intervjuer då, som vi har aviserat kommer materialiseras här i framtiden.
Fantastiskt. Mm. Tusen tack för idag.
Tack.